Jag blev så glad förra söndagen när Janne predikade. Var du inte här då? Så gå tillbaka och lyssna på den predikan. Som handlade om andlig klarsyn. För den var väldigt, väldigt bra. Det fanns en ton där av någonting som Gud ville tala om. För det är extremt viktigt i den här tiden som vi lever i nu. Så är andlig klarsyn en väldigt viktig komponent i att vara församling och att leva ett liv tillsammans med Kristus. Därför att det finns så mycket dimma runt omkring. Det finns så mycket mörkighet, mörker. Det är som om vattnet är grumligt. Man ser liksom inte handen framför sig riktigt. För det är så mycket som stör och som vill dra oss bort. Och därför behövs just andlig klarsyn. Och jag ska knyta an lite till det faktiskt idag, för att för ett tag sedan så talade Gud till mig om jag fick ett ord från Lukas 9. Jag ska ta och läsa det, Lukas 9, 23-27. Vi hade med det här när vi gick igenom Lukas 9 tidigare. Men jag fick ett lite nytt ljus över det. Och där står det så här, Lukas 9, 23. Och han sa till alla, det är Jesus som talar här. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jag försäkrar er, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike. Det här handlar om lärjungaskapets krav. Brottas du med det ibland? Om du inte gör det, så är du väldigt väl helgad. Eller så sover du djupt. Så det här, för när det här ordet träffade mig så blev det så att jag fick rannsaka mig själv. Och så, vänta, jag har inte brottat med det här tillräckligt mycket på sistone. Och det beror inte på att jag är väl helgad. Utan på att jag har sovit lite för djupt. För om vi inte liksom har det här med oss, vad är det han säger egentligen? Jo, det är var dag ta sitt kors och följa. Om inte det blir en liksom återkommande brottningsmatch då och då emellanåt, då är det risk att vi har somnat i vårt andliga liv. Att vi sover en skön och djup törnrosa sömn. Och så blir det för oss. Det är liksom inget som är unikt eller märkligt eller på något sätt. Det är så det liksom blir. För att det är den dragningskampen alltid mellan anden och köttet. Så liksom gärna vill vagga in oss i att somna. Men det finns någonting här, om man går igenom och läser, nu har vi ju gått igenom snart hela Lukas, vi har lite kvar på slutet av sista kapitlet bara, vi har gått igenom nästan hela Lukas. Och en sak som slog mig när jag gjorde den här, gick igenom hela evangeliet, det finns ingenstans i Lukas eller i något av de andra evangelierna där Jesus frågar någon om de vill följa honom. Inte en enda gång frågar Jesus, vill du följa mig? Till några som Jesus visste var redo sa han ett kommando, följ mig. Och de gensvarade på kommandot, lämnade allt och följde honom. Men till de flesta människor så talar Jesus om vad det är han gör. Han talar om riket som bryter in. Han talar om vad Gud förväntar sig av sitt folk. Han går till rätta med fariseerna och de laglärde som hade undervisat folket på ett felaktigt sätt. Där så att säga att vara duktig och göra gärningar var viktigare än att vara barmhärtig och visa kärlek. Men Jesus frågar aldrig någon, vill du följa mig? Utan han berättar vart han är på väg. Och berättar vad det kostar att följa honom. och vad det betalar sig att följa honom. Och sen får människor ta ställning till det. Och så beskriver han här i Lukas 9 lärjungaskapets krav. Det här fick jag till mig. Och jag fick till mig en del saker i mitt eget liv som jag liksom själv behöver rannsaka och säga, men vänta nu, det här står ju i väg. Det här kan jag ju inte hålla på med. För det kommer inte att föra människor närmare Jesus. Det här måste liksom, alltså ta sitt kors måste på något sätt bli allvarligt. Och sen så fick jag tag på en bok. Vi åkte till Johannas kusiner som bor i Storvreta utanför Uppsala. Och en av tjejerna där, en av Johannas kusiner, hon är gift med en man som är, han kommer från USA, har varit pastor, lovsångsledare i Calvary Chapel. Och nu driver de hemförsamling. Vi satt och pratade en del, det brukar vi alltid göra när vi ses. Vi brukar dela liksom livet och gemenskapen med varandra och be för varandra och sådär. Ha gemenskap, det är en väldigt god relation. Och jag talade just med honom om det här. Att, men det känns som att jag sover, vad är det som har hänt? Liksom? Någonting är snett. Jag hör inte Gud på samma sätt som jag skulle vilja. Det är inte samma liv som jag skulle vilja ha. Vad är det som har hänt? Då gav han mig en bok av en amerikansk författare som heter A.W. Tozer. Om någon har läst några böcker av Tozer. Har ni inte gjort det så gör det. Leta upp någon som har. Det spelar ingen roll vilken bok du tar. De är bra allihop. Han var alltså en pastor som verkade i början på 1900-talet. Och det som är så utmärkande för honom var att han var en väldigt gudsman. Alltså han levde det han förkunnade. Det är svårt att läsa Tozer och inte bli liksom convicted, alltså dömd av Guds ande som säger, här har du ett exempel att följa efter. För det var verkligen ett sånt liv där man liksom kan, det märks att det ligger handling bakom orden, det är inte bara ord. Och i den här boken så talade han om just det här. Boken heter Rot or Revival. Alltså, rot betyder hjulspår, gå på i gamla hjulspår. Rot betyder att ruttna. Och revival är väckelse. Så att, lunkar du på i samma hjulspår? Eller är du på väg att ruttna? Eller är du på väg mot väckelse? Det är titeln på boken. Den är fruktansvärt bra. Och i den här boken så skrev han någonting som blev en väldigt stor uppenbarelse. Som jag inte har tänkt på, men som är väldigt självklart. Han skriver att om något ska hända i kyrkan, så måste det hända i människorna. Visst är det självklart? Men vi tänker ju inte så. Vi tänker ganska ofta att församlingen liksom är någonting i sig självt. Församlingen tänker si, eller församlingen är sån, eller församlingen vill det här, eller vill inte det här, eller församlingen gör, eller... Men det är ju faktiskt inte egentligen helt sant. För det händer ingenting i en församling som inte händer i människorna. Om det är tillväxt i en församling, så är det antingen för att individerna i församlingen växer till i sin vandring med Gud, i sitt personliga liv tillsammans med Herren, eller att det kommer flera så att församlingens antal ökar. Men det är också i människors liv det händer saker och ting. Om församlingen får någonting uträttat, så är det ju för att enskilda människor i den gör saker. Om församlingen vaknar till, så är det ju för att enskilda medlemmar i den vaknar till. Och det sprider sig som en eld. Och om församlingen går in i en väckelsetid, så är det ju för att enskilda, du och jag och den som sitter bredvid dig, går in i en tid av personlig väckelse. En vår. En andens vår i våra egna liv. För det där är ju också en sån här liksom uppenbar sanning som nästan kan bli så bekant så att den är en floskel, men som ändå är väldigt viktig. Du kan ju inte påverka någon annan än dig själv. Helt och hållet omöjligt. Du kan inte helga någon annan. Jag kan inte helga dig. Du kan för allt i världen inte helga mig. Jag är för tjockskallig. Du kan inte hjälpa någon annan att komma närmare Gud än vad den människan vill komma nära Gud. Du kan ju så att säga vara en förmedlare av Guds nåd. Jag kan stå här och predika och i den mån jag kan och har fått nåden till det vara en gåva till församlingen i att bygga upp. Det står att tjänstegåvorna ska bygga upp församlingen. Men jag kan ju inte bygga upp mer än vad du vill bli uppbyggd. Ingen predikan i världen kan få dig att växa mer än vad du tar till dig och gör någonting med det du hör. Och så kom det här orden om att bära sitt kors. Och då började jag fundera, vad innebär egentligen att bära sitt kors vardag? Han säger ordagrant så här, om någon, det betyder alla människor som överhuvudtaget vill göra någonting i Jesu namn. Om någon vill gå i mina spår så finns det ett krav. Då måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vad innebär det där egentligen? Ibland så hör vi att vi tänker, eller vi kan höra oss själva tänka att ja, det är nog mitt kors att bära. Har du tänkt så någon gång? Ja, jag har ju en dålig rygg, men det är nog mitt kors att bära. Liksom. Det är nog min del av mitt lidande i Kristus. Här. Jag får härda ut så blir jag väl helad någon gång i evigheten. Har du tänkt så någon gång? Jag tror att vi gör det. I alla fall vet jag att jag har gjort det. Men att bära sitt kors handlar aldrig om att ha någon form av olägenhet eller besvär. Det har vi ändå. Vi lever i en fallen värld. Vi har dåliga ryggar och trasiga knän och sjuka hjärtan och allt vad vi har. Syndfulla som vi är. Men det är inte det som Jesus menar. Hans samtid när han sa de här orden, de visste precis vad det var han menade. För det fanns en sak och endast en sak som det innebar om man såg någon gå och släpa på ett kors. Det innebar att den personen var den specifika dagen på väg till sin dödsdom. Inget annat. Man gick inte och släpade kors för att det var liksom någon börda man skulle bära eller om man råkade vara liksom korsbärare till yrket. Nej. Det enda anledningen till att någon någonsin gick och släpade på ett kors var ju för att de var dömda till den plågsammaste död en människa kan fundera ut att utsätta en annan människa för. Att de hade blivit dömda till döden och blev spottade på vägen till sin egen avrättning. Så när Jesus säger att man måste var dag ta upp sitt kors så sätter han det i samband med att förneka sig själv. Det innebär ju att varje dag så behöver vi leva i ett tillstånd av självuppoffring och en villighet att överge allt för dagen. Det här är precis som att nåden är ny varje dag, så är valet att ta upp ditt kors också nytt varje dag. Om du inte gör det valet när du vaknar, att här idag tar jag på mig mitt kors, idag går jag bildligt talat så att säga till min egen avrättning. Det vill säga köttet i mig, det egensinniga, det som bara söker mitt eget, det som jag bara vill göra för mig själv. Det får idag gå till sin död. Idag bär jag mitt kors för att gå istället i Jesu fotspår och göra det han gjorde. Och det finns ingen andlig kraft någonstans och ingen tillväxt utan det här valet. Du och jag som utgör församlingen och därmed församlingen som helhet kommer aldrig att få någon kraft om inte vi gör det valet. Därför att Gud lånar inte ut andlig kraft till oss för att använda för oss själva. Om det vi vill göra inte kommer utifrån ett motiv av att jag personligen, mitt själsliga jag, mitt köttsliga jag, mitt ego är idag dött. Jag gör det här för att jag vill följa Jesus. Jag gör det jag gör idag för att jag vill följa i hans fotspår. Om inte det valet finns där, då finns det ingen kraft heller. Kommer inte Gud att utgjuta sin kraft? Därför att kraften är till för tjänst. För att utbreda hans rike. Andens liv i oss är inte till för att trösta oss primärt. Det är en bisak. Andens liv i oss är till för att utbreda Guds rike. Det Jesus kom hit för att göra. Det är därför han har utgjutit sin församling över, eller sin ande över församlingen. Det är för att utbreda riket. Och det som händer med oss ofta, det är precis det som Tozer skriver i sin bok, att vi fångas i gamla hjulspår. Vi fångas av någon form av synd i våra liv som ännu inte har dött bort helt. Och sällan är det grova saker som är lätta att se. Oftast är det snarare subtila saker som över tid avlagras och blir liksom som ett hjulspår. Det är inte så att vi liksom helt plötsligt vaknar upp en dag och begår äktenskapsbrott eller börjar stjäla eller mörda eller bryta något av budorden på det sättet. Utan oftast så är det snarare att någonting börjar att växa i oss som blir viktigt för oss. Men det är viktigt för mig att, vad det nu kan vara för någonting, min hobby eller min familj eller mitt hus eller min bil eller vad det nu är för någonting som blir viktigt för oss. Och då kommer det in, som Jesus säger precis i nästa vers, att ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Det här är nästan som, har ni flugit flygplan någon gång? Så vet ni att när de går igenom den här säkerhetsgenomgången som de gör varje gång. Det måste vara ganska tråkigt till slut att vara flygvärd eller flygvärdina. Bara behöva prata samma ord och ingen lyssnar. Men i den där säkerhetsgenomgångsramsan så säger de att vid en eventuell nödsituation där vi behöver evakuera flygplanet så är det viktigt att du lämnar allt bagage bakom dig. Och tar dig ut ur planet. Och det är precis vad Jesus säger med de här orden. Om att den som mister sitt liv ska finna det. Men den som vill behålla sitt liv ska mista det. För vad hjälper det dig att få med dig pass och plånbok ur din handväska i gången ovan, eller i den här lådan ovanför din stol. Om du brinner upp i planet. Helt meningslöst. Det som gäller det är ju att ta sig ut ur flygplanet. Så att du kan bevara ditt liv. Allt annat får vi liksom fixa sen. Och precis så är det också med Guds rike och livet i Kristus. Att vi behöver ha en känsla av att men allting annat måste vara sekundärt. Och det innebär inte att vi behöver leva i fullkomlig askes. Sitta på en bergstopp någonstans och meditera på bibelord 24-7 och liksom bara plåga oss själva. Det är inte det Jesus säger, utan han säger att om det är det som skulle krävas, kanske inte det är det, men om det skulle vara det så måste du vara beredd att göra det. Det vill säga det får inte finnas någonting i våra liv som är för viktigt för oss att kunna ge vidare till Herren och säga Herre, du får ta bort det här. Det får inte finnas någonting i våra liv som vi håller fast vid så till den grad att vi brinner upp med det kraschade planet. Att vi brinner kvar i den här världen som en gång ska gå mot sin dom. Det får inte finnas någonting i våra liv som är så viktigt för oss. Och det där får du ta med Gud. Och du frågar honom så kommer han att peka på vissa saker i ditt liv. Och så kommer han att säga det här behöver du släppa tag. Det här har blivit liksom som en liten snuttefilt eller nallebjörn för dig. Men du behöver bli vuxen nu. Du behöver släppa taget om det där. För att jag ska kunna förlösa mer av min kraft i ditt liv. Att förneka sig själv, det innebär att säga till Herren, jag har ingenting utan det du vill ge mig. Jag äger ingenting. Jag har inte rätt till någonting. Jag tar emot i tacksamhet det du ger mig. Jag är Guds barn, jag litar på att han vill mig gott. Han ger mig goda saker varje dag. Jag får leva ett fantastiskt underbart liv. Men det är mig givet, det är mig inte. Det är ingen rättighet jag har fått. Utan jag lever i nåd. Inte i lag. Ni vet, lagen den ger dig möjlighet att ställa krav. Du håller lagen fullkomligt. Så har du en egen rättfärdighet att stå på. Och så kan du komma till Gud och säga, titta vad jag har åstadkommit här. Jag har hållit din lag. Nu får du ge mig allt det där som du sa i din lag. För nu har jag uppfyllt min del av kontraktet. Så får nu du göra det. Du har sagt så får du välsigna mig och ge mig alla prylar. Problemet är ju bara det att vi inte kan. Ingen av oss klarar av att uppfylla den där lagen. Ingen av oss klarar av att stå inför Gud och säga jag är fullkomlig, jag har gjort precis allt hela tiden. Utan det andra alternativet är precis det Jesus säger här. Att mista sitt liv, att säga okej, det här livet jag har här, bort med det. Bort med det bara. Och så tar jag emot det du vill ge mig, Herre. Jag lever fullkomligt i nåden av det Gud vill ge. Inte i vad jag själv har skrapat ihop. Det här för oss in på vad som kommer att krävas för den som vill följa Jesu spår. För de här orden han säger i Lukas 9, de är ganska allvarligt tyngda. Han säger, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Det där som vi nu håller så fast vid, som är så viktigt för oss. Vad hjälper det oss om vi får ha det där kvar? Om resultatet blir att vi mister oss själva? Då är det ju inte värt något ändå. Och där kommer det in att den här undervisningen inte blir tung, sorgtyngd och hopplös. Utan att den blir glädjefylld och fylld av hopp och fylld av förtröstan. Därför att det hjälper ju ändå inte. Förstår ni? Alltså vad du nu än behöver ge upp för att följa Jesus, så är det ju värt att ge upp det. Därför att det hade ändå inte hjälpt dig. I slutändan så hade det ändå inte varit meningsfullt. Vad det kan än kan vara och hur ont det än kan göra och hur mycket död det än kan kännas i vårt eget kött när vi behöver släppa taget om det där. Så är det ju ändå egentligen, när slutändan, när liksom evighetsperspektivet räknas in, så är det ändå någonting värdelöst vi ger bort. Det är inte värt någonting. Det är bara att kasta det på skräphögen. Hej då! Därför att du vinner hela ditt liv sen. Du vinner hela evigheten tillsammans med Herren. Och i den här boken av Tozer, jag tar med det för jag tyckte det var väldigt bra, en väldigt bra illustration. Där pratar han, på engelska så använder han begreppet constituted means, det vill säga etablerade medel. Gud har gett oss vissa etablerade medel att använda för att åstadkomma saker och ting. Och ska vi åstadkomma överlåtelse och lydnad, så finns det liksom specifika saker som Gud har sagt att vi ska använda oss av för att komma dit. Vi tänker ofta att bön är ett sånt. Men det finns ingen sån undervisning i Bibeln om att liksom vi ber och inte gör. Och att det ger resultat. Utan vad Jesus undervisar om är att tro på honom och lydnad för hans ord. Det är de etablerade medel som han har gett för vår helgelse. Om vi vill komma med honom och ta på oss det där korset och följa efter honom, så är det två saker vi behöver göra. Och där hittar vi Johannes 14, 21-24. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Och Judas, inte Judas Iskariot, frågade, Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen? Jesus svarade, om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från fadern som har sänt mig. Här finns en nyckel, här finns någonting i hur är det Jesus uppenbaras hos oss. Jo, det handlar om att sätta sin tro till, i första hand, vem han är. Att vara överlåten till honom personligen. Och sen, andra steget, att göra det han har sagt att vi ska. Att inte göra det här, det är som att be om fisk istället för att fiska. Om du är hungrig, du har ingen mat, du har en båt, du har ett nät, du har ett kastspö, du har kunskap om alltihopa, och så sitter du på stranden och säger, älskade Herre, jag är så överlåten till dig och jag är så hungrig. Snälla, sänd mig fisk. Men sådana böner svarar inte Gud på. Och om han svarar så säger han till dig, du kliver båten och lägger ut nätet på andra sidan, ska du se att du får fisk. Det finns en historia, en historia om en holländsk reformärt troende. Reformärta kyrkan är stark i Holland, vet ni. Och reformärta kyrkan, de tror ju att liksom, om man är väldigt, väldigt, väldigt reformärt så är man nästan på gränsen till ödestroende. Man tror liksom att Gud har bestämt allting om ditt liv. Så att liksom, om det ska ske så är det Gud som gör det. Då var det en man, i Holland vet ni kan det bli fruktansvärda översvämningar. Och om vallen brister så kommer liksom havet in. Så det har blivit en stor översvämning där mannen satt på taket till sitt hus. Och så satt han där och bad, gode fader, jag har varit trogen dig i hela mitt liv. Jag ber att du sänder räddning till mig. Herre, kom och rädda mig undan den här översvämningen. Och så småningom så kom det förbi en man i en båt och ropade till honom upp på taket. Hallå, hallå, följ med, jag har en båt. Nej, det går bra, sa mannen på taket. Jag ber till Gud, han kommer att rädda mig. Ja, okej, den mannen på båten åkte iväg. Så småningom så kom det också en räddningshelikopter och flög ovanför och ropade ner till honom. Hallå, hallå, du där nere på taket, ta tag i lidan så ska vi dra upp dig. Nej, det går bra, jag får trösta på min Gud, sa han som satt där. Ja, han kommer att rädda mig. Jag har full förtröstan på min Gud. Och så småningom så kom i taket, liksom vattennivån upp över taket, en bit över huvudet på honom. Han drunknade och stod i nästa ögonblick för Herren. Och han var alldeles perplex. Och frågade, men far, varför räddade du mig inte? Ja, men jag sände ju både en båt och en helikopter, sa Herren till han. Du kan ju inte tro att jag inte använder det jag har skapat för att åstadkomma det jag vill. Han blev räddad. Men inte så som han trodde. Han kom hem till slut. Det första steget är tro. Och den tro som han talar om här, det är en oåterkallelig tro på Jesus Kristus som person. Att man tror och sätter sin tro och tillit till att han är Guds son. Att han gick till sin död på korset för att sona våra synder. Att han uppstod. Och att han idag sitter på Gud faders högra sida, levande och manar gott för dem som vill följa honom. Det är den grundläggande stenen av tro i våra liv. För om det är sant, då kan han åstadkomma precis vad som helst. Och då är det också värt att följa honom. Det här predikade jag om på, när vi var i Hasselbacken på den ekumeniska gudstjänsten. Just om att det finns en sanning i kristen tro som inte finns någon annanstans, och det är att det är kopplat till det historiska faktumet att graven är tom. Att Jesus faktiskt dog, var död, uppstod igen och i dagsläget sitter på Guds faders högra sida. Och det här är inte bara frågan om att räcka upp handen och säga jag tar emot Jesus. För om det slutar där, då räcker det inte, det räcker ingenstans. Utan det innebär att en fullkomlig personlig överlåtelse till honom. Och säga att nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Så långt jag ännu lever i den här världen lever jag i tro på honom som har offrat sig för mig. Det här är inte en överlåtelse till församlingen. Eller till en viss tro. En viss tradition, en lära eller ett sammanhang. Ta er i akt om någon börjar predika att du ska överlåta dig till din församling på det sättet. Det blir osunt. Din överlåtelse är till honom. Sen får det konsekvenser i ditt liv att ditt liv levs i gemenskap med alla dina syskon som också har överlåtit sig till honom. Men din lojalitet är inte till din församling. Din lojalitet är till din herre och frälsare. Han sätter dig i en församling för att du ska leva där. Då blir verkningen av det att ditt liv levs i gemenskap med de andra lemmarna i församlingen. Men den distinktionen måste vi göra. Då behöver vi inte heller hålla på mig, min, mitt och mina. Vi behöver inte sätta upp gränser mot de andra syskonen. För att våran överlåtelse är till honom personligen. Om du är överlåten till honom personligen, så det är honom du följer, det är hans ord du läser. Allt som jag säger i min predikan, det filtrerar du genom din relation till honom. Och kontrollerar mot hans ord att det stämmer med det han har sagt. Om du hör Jesu ord i mina ord, så är det rätt och då tar du till dig det. Om du hör någonting som inte är i överensstämmelse med vad hans ord säger, ska du filtrera bort det. Det är väldigt viktigt. Det andra steget sen, det är lydnad och det är beviset på din kärlek och överlåtelse till honom. Det är samma sak där, då är det hans ord du väljer att frivilligt gå in i lydnad under. Inte någon lärarens, inte någon församlingsandes betryck eller någonting sånt, utan honom själv personligen. Och enligt de här orden i Johannes så är det då som han kommer och uppenbarar sig i ditt liv. Om någon har mina ord och håller dem ska jag uppenbara mig för honom. Det innebär att du behöver spana efter det som berör ditt liv. Så fort du hör någonting eller läser någonting i din bibel eller hör en predikan eller undervisning där Herren säger så och så ska du göra eller så och så ska du inte göra. Då är det viktigt att, och det berör ditt liv, då är det viktigt att du liksom hajar till och säger, vänta nu, det här måste jag ta vara på, det här måste jag börja agera på. Vilket är det viktigaste budet i lagen? Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt själ och med all din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Det är Jesu egna ord. Om vi hör dem men inte gör dem, då missar vi. Om vi hör dem och gör dem så långt vi kan och sen misslyckas, så finns det nåd för det. Du blir aldrig fördömd, du blir aldrig utsparkad för att du inte klarar av det som du behöver göra. Men om du inte ens försöker, då är vi snett ute. För om det ska bli någon väckelse, och vi pratar mycket om det nu, att vi lever liksom i den yttersta tiden och väckelsen är på gång och sådär. Men om det ska bli något av med det, ja, då måste det börja med en personlig väckelse hos var och en av oss. För att det händer aldrig någonting i en församling som inte händer i människorna först. För att om du ser dig omkring, vi som sitter här och nu, om Herren sänder hit nya människor som kommer till tro på honom, då kommer de att formas att bli precis som du och jag. Därför att en ny troende är som ett litet barn. När man är helt nyfödd i tron så är man som ett spädbarn och behöver andlig mjölk. Sen börjar man växa och växer upp och formas av sin familj och fostras till ett liv med Jesus i den familj man har blivit implanterad i. Eller hur? Om inte vi är såna att vi är värda att ta efter, varför skulle då Herren sätta nya barn här? Om vi inte är såna att våra liv efterspeglar det han har sagt att vi ska vara, ja, då finns det ju ingen anledning att skapa fler kopior av oss. Så för att det ska hända så måste vi leva såna liv att vi har ett exempel att följa efter. Och det där är ganska, när man börjar tänka efter det, det kan ju bli ganska tungt. Men ta det inte som att det blir en dom över dig. För det är inte en fördömelse för den som är Kristus. Utan det är en spegel att spegla sig i och se, okej, hur står det till? Har världen vaggat in mig i någon slags sömntillstånd? Eller är jag levande och vaken? Och sen gå till Herren med det och säga, Herre, det här är inte rätt. Det här är ju ett sömnpiller i mitt liv, det här behöver jag få bort. Hjälp mig. Den bönen svarar han alltid på om vi handlar i enlighet med det han säger i sitt ord. Inte bara be, utan be om uppenbarelse och sen göra det han säger. Så Herren sa till mig, är du brinnande i anden? Är du öppen? Är du ärlig? Är du helgad och sannfärdig? Är ditt tal rent? Är du en hederlig förvaltare? Är du fri från avund? Är du fri från dömande och fri från begär? Och jag sa, nej Herre, det är jag inte. Jag höll upp den där spegeln ärligt och jag blev faktiskt lite skraj. För jag har inte tittat i den på en stund och jag såg en hel del saker där. Men vänta, på ytan ser det bra ut, men under ytan där är det ju inte riktigt bra. Jag tror den här övningen är väldigt viktig att göra. Och ibland kan vi behöva göra den tillsammans med någon som vi litar på, som vi vet vandrar tillsammans med Herren. Men vi kan också göra den med inför Gud själv. Men om jag liksom inte motsvarar den spegelbilden som han skulle vilja se, varför skulle Jesus då anförtro någon åt mig att vara lärjunge? Så det finns nåd för allt det här, men bara om det som Herren pekar på får lov att dö bort. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för mitt evangelies skull, han ska finna det. Och personligen så blev jag djupt överbevisad av det här. Det är så mycket som behöver rensas bort om man liksom verkligen är brutalt ärlig. Vi är duktiga på att sätta upp en fasad som är liksom, men det är tillräckligt bra. Och vi lurar till och med oss själva. Ja, men det är väl okej. Men jag har liksom inget grovt sådär. Det är inget farligt. Men om anden får komma, vet ni, med sitt ljus, då blir det väldigt uppenbarat. Så det är dags för oss, tror jag, att ta, det är dags för var och en av oss att ta sitt kors dagligen. Och vi ska ställa oss frågan, vad är annars alternativet? Utifrån det Jesus säger, vad är alternativet annars? Ska jag vinna världen och missa mig själv? Nej, det är ju egentligen inte ett alternativ, och därför så är det dags att ta upp det där korset och följa honom. Därför också att ett kristet liv utan helgelse, det är mediokert i bästa fall, eller i sämsta fall miserabelt. För du har varken liksom kraften och glädjen och friden i att vara helgad åt Herren, eller den här illusionen av glädje som är världens liksom sak. Du lever någonstans mitt emellan, längtar till världen men sitter i kyrkan och det liksom är bara bö. Det är ju inget liv egentligen. Och det vet vi när vi väl liksom skalar av löken ett par lager och kommer inte kärna, så vet vi att nej, men det jag egentligen längtar efter, det är ju faktiskt Herrens glädje. Det är glädjen i att leva det liv han har kallat mig till. Det är egentligen det som jag faktiskt längtar efter. Men fienden vill liksom slå blå dunster i ögonen på oss och liksom få oss att tro att vi längtar efter något annat. Kyrkan, församlingen, det är du och jag. Jag måste ta tag i mig och bara du kan ta tag i dig. Vi kan göra det tillsammans och vandra med Herren. Men för det behövs också den här andliga klarsynen som Janne predikade om förra gången. Och kom ihåg, det är det sista jag vill skicka med dig, så att inte den här predikan landar som en tung blöt filt över dig, för det ska den inte göra. Det finns ingen fördömelse i det här. Du är inte fördömd, du är inte utkastad, du är inte trasig, du är inte föraktad. Ingenting av det där. Du är älskad. Det finns en nyckel till frihet i det. Att ta sitt kors och låta köttet dö bort innebär en frihet att göra det som egentligen gör dig lyckligast. Att leva i gemenskap med Herren. Amen.